Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till Någonting om aktier tillsammans med Tim Hansson och Marcus Gedda. Kom ihåg att allting som nämns i den här podden inte är en köprekommendation och utgår alltid från dina egna analyser. Hej Tim!
Hej Marcus! Det här är... Det är kul att vara här idag.
Mm,
det här är vårt första avsnitt tillsammans, ensamma.
Precis. Jag är jättetaggad. Jag vet inte om det hörs kanske lite på
rösten. Ja, jag ser det på ditt leende i alla fall.
Så att, ja. Nej, men jag tänker lite kort och gott att vi börjar lite med, vem är du, Tim?
Ja, för er som har lyssnat så har jag varit med nu några gånger. Jag är ju en ekonomistudent.
Mm.
Rolig fakta, egentligen så vill jag bli psykologstudent.
Så där, ja.
Men där kom inte jag in, och sen fastnade jag inom ekonomi.
Så kan det gå.
Ja, jag tycker om aktier... spela squash, älskar frisbeegolf.
Mm. Ja, så där, ja.
Sån galning är jag. Berätta lite om dig själv.
Ja, men det är jättebra. Och jag tror också att de kommer få reda lite på vilka vi är under liksom, resans gång. Eller om man får säga så.
Ja, men du får berätta om dig själv också.
Ja, det ska jag.
Säga allting till mig.
Absolut. Nej, men jag heter Marcus då som sagt. Och ja, jag ville bli arkitekt från början.
Jaha, okej. Okay. Händer med det då?
Jag praoade som arkitekt i en vecka. Och så insåg jag att det gick ju jättelångsamt. Jag gillar ju CAD och göra ritningar och allt sånt. Mm. Men man satt ju bara vid sitt skrivbord. Jag vill ha lite mer tempo, lite mer fart, lite mer
Wall Street-känsla. Det finns inga snabbmålningar av hus.
Nej, jag brukar alltid säga att jag tar hellre en utskällning på tyska än att sitta och bli vid mitt egna skrivbord hela dagen.
Okej, okay. Ja, intressant.
Så att, och ja Tim, vad har vi tänkt att börja någonstans i vårt lilla äventyr av poddar här?
Nej, men vi tänkte väl snacka lite sparande och lite privatekonomi, lite gött tugg egentligen om hur man ska tänka och ja, för att tillsammans bli rika liksom.
Ja. Det låter som en väldigt bra satsning, för det är väl ändå målet.
Jo, så är det verkligen. Det har man ju märkt nu under corona, liksom, när men centralbankerna stimulerar och sprutar in pengar i ekonomin. Då har det ju varit så att folk med kapital, folk med tillgångar som investerar, har ju sett värdet på dem gå upp i vanliga monetära termer, liksom, i kronor. Så om man lever liksom från lön till lön, så... halkar man efter. Jag tror att det kommer bli en ganska stor spricka, liksom, en klyfta mellan de som sparar och inte sparar.
Och framförallt nu med alla såna här avbetalningstjänster som det finns, som kommer från alla nischbanker.
Ja,
och
Klarna. Här är ju Klarna.
Jag har till och med hört att Klarna lägger som ordinarie sin fakturering, sin avbetalning på mitt i månaden.
Asså?
Ja, så det är så här, ja, precis. Så det är upplagt för att du inte ska ha pengar till hand, för att det ska vara någon, så här, någon vecka innan den 25.
Dock vet jag att de nyligen släppte de data på det.
Är det så?
Hur många? Ja, jag tror det var typ 5% som fick påminnelseavgifter av alla betalningar. Så det var inte så mycket som jag trodde.
Fast nej, i och för sig. Men,
var 20 person.
Jag såg någon sån siffra också med att antalet unga som får betalningspåmärkningar har ökat något enormt det här året tydligen.
Jag såg en artikel i, var det Expressen eller någonting, där det var så här, folk har börjat ta lån för att investera i aktier.
Precis. Precis. Det är ju... och det är väl mångt och mycket varför vi är här. För att liksom försöka undvika sådana saker.
Ja, när jag hör sånt, jag får ju lite panik. Liksom. Ja. Det är ont i hjärtat nästan.
Är det därför du inte sover så gott om nätterna?
Nej, det är för att jag är uppe för länge.
Gör dina aktieanalyser då. What not?
Ja.
Ja. Men okej då. Och för att försöka undvika att man hamnar i sådana här situationer där man får betalningspåmärkningar och sånt. Och då vill jag också även tillägga lite snabbt att jag förstår ju självklart att pengar är ju absolut inte allt. Men pengar kan ju hjälpa dig att få lite mer frihet i ditt liv. Göra det du vill göra och framförallt sova gott om nätterna.
Jag investerar ju inte för att jag vill ha en jakt, liksom, en yacht. När jag är gammal. Liksom här. Det är ju en frihet att kunna köpa ett hus. Liksom. Det är inte lätt att spara till en kontantinsats för det när det är 5 miljoner liksom, det kostar.
Första bostaden är alltid den svåraste. Det måste det vara. Sen får du ju förhoppningsvis lite värdeökning på bostaden och på massa år.
Ja, exakt. Ja. Det är väldigt svårt.
Men kort och gott så ska vi ju nämna, och det är ju det vi har tänkt att bearbeta idag, att det finns ju hur många olika saker som helst att investera i och tjäna pengar på. Och det är ju, alltså vi älskar ju aktier. Alltså mitt intresse brinner ju verkligen för att hitta de här balla bolagen och verkligen grotta ner mig och ha en sån god fredagsläsning. Men det vi ska täcka nu är att det finns så många andra alternativ än bara aktier.
Ja, och jag skulle säga så här att aktier är inte för alla.
Nej, så är det ju.
Alltså, det krävs en del tid liksom.
Så är det.
Du måste ju veta vad du köper och investerar i. Så, men är du en småbarnsförälder som jobbar heltid och som har fullt upp, så tror inte jag, det kanske inte har den tiden riktigt. Då tror jag det är bättre att investera i en fond kanske. Eller ett investmentbolag kan man ju ha. Det är ju nästan som en fond i princip.
De täcker ungefär samma syfte.
Ja. Men då är det bättre att outsourca det liksom.
Absolut, absolut. Nej, fonder är, det är ju också mångt och mycket där jag började själv.
Är det samma här?
Ja.
Samma här.
Och det är väl den väldigt naturliga början. Och om vi går tillbaka till det ämnet om att sova gott, så är det ju det, är det jag brukar säga till folk. Det som får mig att sova gott om man äger fonder, det är att fondförvaltaren tjänar mer pengar om du tjänar pengar. Så att alla tjänar pengar när fonden går bra. Så att då vet jag att det är någon annans lön som står på spel för mina sparpengar. Så att det blir som en liten trygghet.
Jag tyckte, jag hade nyligen snack med Andreas Brock från Coeli Fonder. Och det var, tycker jag, intressant, för att han är inte nog att han jobbar åt fonden liksom, utan även investerar sina pengar i fonden själv. Så då är det så här, då put your money where your mouth is.
Det, liksom. Det är ett gott trygghetstecken. Det är ett väldigt gott trygghetstecken. Men om vi ska gå vidare på lite mer, om vi lämnar den här traditionella värdepapperna och fonderna, vi har ju dem lite mer. Så kanske, det är många som anser att det är lite osexigt nästan, men obligationer.
Du tycker om det?
Ja, nej, men det, jag tycker det är intressant. Jag tycker det, alltså det är väldigt vanligt till exempel inom fastighetsbranschen att man finansierar via obligationer.
Just det.
Och det är ju just då det här, du vill oftast ha en säkerhet bakom, och då kan du använda fastigheten som en säkerhet. Och så har du då den här årliga ränte, eller du kan ju avkastningen, räntan kan ju betalas ut i år, kvartal eller månader. Det är lite upp från obligation till obligation. Mm. Men generella kontentan av obligationer är att det är lång löptid och så är det då årliga utbetalningar. Och det är ett väldigt gott alternativ egentligen.
Ja, vad är det de brukar snacka om? Är det den här 60-40-regeln eller finns det ingen sån regel? Att så här, hur mycket man ska ha i obligation kontra aktier liksom, för att få...
Jag skulle säga att det där är helt individuellt. Ja. Och känner man att man kan få mer avkastning än en obligation själv på aktiebörsen så ska man ju självklart köra på det. Mm. Men det är ju återigen det där med att sova lite gott på kvällarna.
Det är också om man är riskavärt och så. Precis. Men det är typ också när man ska spendera pengar liksom.
Men det är ju det som är liksom signum för obligationer. Det är ju den här räntan som ligger. Mm. Det kan ju vara en statsobligation som stater ställer ut eller länder ställer ut som är 10 års löptid med 2% ränta eller någonting. Mm. Medan du har de här high risk junk bonds som
kanske lite för precis. High yield.
Ja, men om man har sett den här The Big Short så är det är ju det som allting fallerar på. Det är ju de här obligationerna som är då junk bonds och de har olika ratings egentligen. Men desto bättre rating, desto säkrare är obligationen så kan man väl säga.
Det är också oftast lite sämre avkastning.
Så är det ju. Det hänger oftast ihop det här med avkastning och risk.
Men det som man vill ha obligationen till egentligen är väl också för att dra ner volatiliteten. Precis. I din portfölj.
Ja, du kan ju räkna med den ränteavbetalningen eller ränta ut.
Då vet man ju säkert att den kommer komma medan ett aktiepapper eller värdepapper kan ju alltså...
Den är mer volatil,
kan gå ner under en period liksom.
Förhoppningsvis är inte din obligation volatil överhuvudtaget.
Nej, då vet inte jag vad du köpt för obligation. Nej, då får du passa dig.
Så att, nej men där har vi obligationer. Mm. Men om vi liksom lämnar värdepappersspåret så finns det ju så jäkla mycket mer.
Mm. Det finns ju även råvaror.
Precis.
Då är guld och silver är ju vanliga sorter att man kan investera i. Och det kan man ju... Man skulle ju kunna alltså, köpa fysisk guld. Mm. Det är ju ett sätt. Mm. Alltså köpa... Ja, men det kan vara smycke är ju på sätt och vis. Mm. Liksom, en investering liksom. Det finns ju även olika former av certifikat och värdepapperiseringar av sådana här råvaror.
Och det gör ju de mer lätthandlade.
Ja.
Och där är mitt tips. För det finns ju olika typer av värdepapper som ska avspegla då råvarupriser.
Mm.
Men det om man ska försöka... Det är det vanligaste folk säger med varför de köper guld till exempel. Det är för att de vill vara säkra.
Mm.
När domedagen kommer och ingen vill ha kronan. Ja. Då kommer alltid alla vilja handla guld.
Jag måste få snabb anekdot. Min professor Evert Karlsson på Handels.
Mm.
Han kom ju nyligen i studiesen på Kindred. Också. Jättekult.
Känner jag.
Ja, men han säger ju liksom att... men som du säger, när domedagen kommer och... Du måste bort från Sverige, du ska till en säker plats liksom. Det finns en plats kvar i helikoptern. Vem tror du det kommer få den? Och det är han som kommer och har en guldtacka i handen liksom, som kan ha en typ betalning. Då finns det ingen, du kan inte swisha liksom. Men det är det är lite väl domedagsinspirerat liksom.
Men. Ja. Nej men precis och det är ju återigen en väldigt bra anekdot för övrigt, men det återspeglar ju egentligen den generella världssynen på guld.
Ja.
Och det viktigaste är det som jag var på väg in på, det var de här certifikaten som finns på guld.
Mm.
Så att om du ska äga rent guld, alltså fysiskt guld och ha det hemma, då du kommer förmodligen inte tjäna pengar på det. För de här verken som framställer de här guldtackorna eller små limp, som de heter, de tar ju avgifter för allting.
Mm.
Så att du får ju betala rätt mycket premie för att få ut ditt fysiska guld.
Mm.
Men till skillnad från om du köper de här värdepapperna, då finns det ju sådana värdepapper som är faktiskt anknutna till ett stycke guld.
Mm. Ja, men fysiskt uppackade.
Precis. Mm. Men det finns ju... Ja, precis. Och det är ju väldigt säkert. Men många köper ju guldvärdepapper som ska återspegla priset av guld. Mm. Men de är inte fysiskt uppackade.
Nej, jag har fattat det som att exempelvis silvermarknaden, där är ju det mesta av allt silver idag är bara värdepapper.
Mm.
Alltså det finns inte ens så mycket silver.
Mm.
Så det mesta är bara påfunnet liksom.
Men det här kanske du har lite bättre koll på. Ja. Men visst används silver rätt mycket i den här nya generationens elbilar och sånt? Eller?
Jag har inte superkoll. Alltså grejen är att silver och guld, man kan använda det i elektronik. Mm. Liksom, och det görs det till en viss grad. Men det är så pass dyrt och man oftast vill man använda andra sorter av råvaror. Men varför jag tycker att guld skulle kunna vara en bra investering för att investera är ju att det är ett sätt för dig att så kallat hedga dig mot inflationen.
Mm, så är det ju, definitivt.
Så typ som i dagens samhälle där vi har centralbanker som trycker ut pengar. De trycker ut pengar fortfarande. Alltså. Mm, även när coronan är som slut. De trycker ut miljarder varje dag i systemet.
Men de kan ju sluta.
Men de slutar inte.
Snacka om en sån här shoppers addiction.
Ja, ja, det är verkligen alltså... aktiemarknaden är på steroider typ. Mm. Men,
det är kanske de som ska få en Klarna faktura mitt i månaden.
Ja, exakt ja. Nej, men så det som är bra med guld är ju att guld uttrycks ju i dollar oftast.
Mm.
Och sen då när penningmängden, alltså antal dollar i cirkulation, går upp och guldet fortfarande är konstant. Eller visst, det utvinns ju mer guld liksom, men det är relativt konstant liksom. Så allt annat lika, om guldet går upp, eller om antal dollar går upp, så kommer ju guldet vara mer värt uttryckt i dollar.
Absolut.
Så även ifall det blir inflation av valutan, så
det finns mindre guld per dollar helt enkelt. Det är väl egentligen kontentan. Och det får ju...
Ja, exakt, ja.
Mm.
Så det är bra. Men en risk, eller ja, det är en risk att säga. Det är det man måste, de flesta sådana certifikat är ju uttryckta i dollar.
Mm.
Så om du som är svensk investerare...
Mm.
Så tar du även indirekt ett vad liksom i dollarn också.
Så är det ju.
Mot kronorna.
Mm.
Så det får då kan, om man vill så kan man ju hedga sig och göra en liten trade mellan dollar mot kronan. Mm. Liksom. Men, ja. Det är någonting som man ska vara med i.
Ja, precis. Det är väldigt bra sagt. Och vidare, det finns ju så otroligt mycket mer. Och en sak som jag själv har som mål, och jag tror väldigt många andra där ute, och det är just det som vi var inne lite kort på innan, fastigheter.
Mm.
Alltså, jag älskar fastigheter. Mm. Jag ska inte ljuga. Det är sån stabil, fin produkt kan vi kalla det.
Mm. För att, alla måste bo i det.
Ja, men precis. Alla måste ha någonstans att bo.
Mm.
Så det finns ingenting. Så länge inte du köper en fastighet uppe någonstans bock i bussen. Liksom, då kan det ju vara, det kan vara lite mer prisvolatilitet.
Ja, för då är det lite som en spekulation också i attraktiviteten av den platsen.
Precis.
Men typ, har du en större stad liksom, så kommer det ju kvar. Typ.
Ja, det kommer ju i princip aldrig gå ner om inte det händer något väldigt specifikt med det området.
Mm. Men hur menar du, vadå investering i fastigheter? Hur ska man göra det?
Ja, alltså, jag säger bara att det är mitt mål. Det är att i framtiden liksom diversifiera mitt sparande och investerande med att äga lite fastigheter. Kanske hyra ut, äga mark på längre sikt. Mm. Men egentligen, kort och gott, äga fastigheter för att göra olika saker. Det öppnar mycket. Och det som är så fint med fastigheter och mark, det är att du får belåna det, för det räknas som en sån trygg produkt.
Ja,
så att du får ju sån stor hävstång. För folk bara, ja men det är ju 10% vinst bara. Ja, men du får ju komma ihåg att det enda du har lagt är ju 15% i insats.
Mm, just
det. Men du måste ju ha god relation med din bankman självklart för att lyckas med det här.
Mm.
Men du får ju, så om du lånar 85%, då får du 10% vinst på pengar som inte är dina.
Just det.
Men för vinsten blir fortfarande din.
Ja.
Så att det är det jag gillar med fastigheter.
Ja, just det, men avkastning på eget kapital
blir
mycket högre.
Precis. Så att det är det många liksom tycker att det är lite långsamt och lite tråkigt, låg avkastning. Men tänk inte så. Jag ser det lite mer som en möjlighet och ett sätt framförallt att diversifiera mitt sparande. För jag aktier, det kommer aldrig släppa det.
Nej. Ett sätt som jag vet många gör är ju typ... Ja, men när man blir lite äldre och kanske köper sitt hus, så typ så finns det ju ofta möjligheter att kanske, ja, men man kan inreda typ källarvåningen, hyra ut studenter exempelvis.
Är det jättesmart?
Extra pengar liksom. Och sen om du vill så kan du använda det kassaflödet för att investera i aktier.
Mm-hmm,
så då kan man ju investera i aktier också.
Ja, men det blir ju ett litet fint ekosystem.
Ja.
Så det har jag. Jag tror jag kommer prata en del om det, men jag har en god vän till mig som förklarar sitt sparande och investerande som ett eget ekosystem. Så att han har då direktavkastningar som kom från bolag som man kunde återinvestera, som man såg som någon så här tangible asset.
Ja. Vad heter det här? Jag har ju sett de här skriver börsen nu. Saveland. Har du koll på det?
Ja.
Hur det fungerar?
Ja.
Det är också en form av alternativ investering.
Ja, precis. Och det är ju då P2P-lending som det heter.
Mm.
Så det är du som privatperson kan då få möjlighet att låna ut dina pengar till någon annan.
I alla fall det är väl några andra eller det är
precis,
portfölj,
precis, typ av, precis. Och jag kollade lite där på deras hur deras lånefördelning såg ut, vilka typer av lån det var. Och det var faktiskt mycket bättre än vad jag trodde. Det var nämligen så att jag tror det var 60% någonting av de här lånen var fastighetslån.
Aha.
Så att det var ändå väldigt säkra lån ska jag säga. Sen var det ju 10-15% som gick till blankolån och det var lite sådär. Men det var ju precis det som du nämnde där. Det är ju den här portföljen av lån. Så att säga att du vill investera 10 000. Då placeras dina 10 000 ut i kanske 1000 olika lån. Vilket innebär att du per definition får en väldigt, väldigt fin riskspridning. Så att istället för att du lånar ut 1000 spänn till din polare så blir det liksom 1000 polare.
Det är ju samma sak som aktiemarknaden. Det kallas som att man diversifierar bort idiosynkratiska risker. Det finns en sån begrepp för det.
Nu slänger vi med stora ord.
Ja, jag minns inte det. Jag kan det inte ens. Men något sånt. Alltså den individuella risken liksom. Så då diversifierar bort den genom att ha fler olika men mindre poster. Då. Men det är ju ganska intressant.
Så att
Man kan ju tillägga att det här är ju ingen sponsring av Sabelent.
Så är det absolut inte. Men de ska ju till börsen här nu.
Det är
lite synd för deras täckningsperiod stängdes i fredags. Så att, tyvärr har det tagit kanske lite gott.
Ja.
Men de lär väl komma till börsen här inom en vecka eller två.
Det blir just det. Ja, den var så rätt het ut tror jag, fattar jag det som.
Jag vet inte när jag ska komma ut. Jag tror överteckningen kommer ut på typ måndag eller tisdag någonting. Eller,
tecknar du eller?
Ett teckningsläget. Ja, jag tecknar det faktiskt. Så att jag har det lite som beaktning.
Ja, intressant.
Alltså. Men det som jag säger då, hur det här P2P-lending fungerar. Så att om man inte ska investera i bolaget i form av aktier, så deras affärsmodell fungerar så att då, du kommer med dina 10 000 kronor och så lånar du ut det till massa olika personer. Och då får du en avkastning. Och jag tror de säger att du får minst 6% avkastning. 6-8 brukar de säga eller någonting i den stilen. Och den är ändå rätt satt. Så du kan i princip veta om att du kommer få 6-8% om året i avkastning. Men nu på senare tider så har deras genomsnittliga avkastning faktiskt varit 10%.
Så det är ju högt, det är ju bra.
Ja, det är väldigt högt.
Börsen ska ju avkasta i snitt runt 7-8% liksom.
Precis.
10%, det är ju mycket.
Det är jättemycket. Men, och jag tror de korrelerar väldigt mycket. För att är det så att börsen går väldigt bra och många får stor värdetillväxt i börsen, då kommer ju alla vilja ha sina pengar där. Och då finns det ju inte lika mycket pengar kvar att låna ut till människor. Så då måste ju den här lånemarknaden matcha aktiemarknaden, om du förstår vad jag menar, i form av avkastning då.
Men det är mycket privatsparare som, det är P2P liksom.
Ja, det är P2P bara. Så att,
bara alltså?
Och jag tror de lånar ut 340 någonting miljoner, tror jag, as of now, i utlåning. Så det är liksom en tredjedels miljard.
Ganska stort.
Ja, och bolaget är värderat till 200 miljoner någonting. Nej, var det 200? Ja, jag ber dig kolla upp det själva. Det är lite osäker på den siffran.
Ja. Jag minns, jag gillar han vdn i alla fall. Han är aktiv på Twitter.
Han är riktigt skön.
Han var med det här Endlabs-budet va? Där de slog ner budet.
Det vet jag faktiskt inte.
Jag tror han var det.
Ja, kanske.
Men det var. Kanske. Ja, strunt samma. Ja.
Men det är i alla fall ett sätt att investera. Det är ju de här P2P-lending som har blivit ett alternativ här på senare dagar. Och med 10% avkastning så det är ju värt rätt mycket.
Ja. Ja, man diversifierar sin egna portfölj också, det är ju bra.
Men sen har vi ju de lite mer ovanliga sätten att spara och tjäna pengar. Jag har ju den här...
Vad tänker du på?
Jag har en god vän till mig som... Han äger 8 bilar, tror jag, som han hyr ut. Ja, men det går tydligen jättebra för honom.
Aha, okay.
Så att, han har liksom ett fint Excel-dokument hemma där han har bilar och så har han schema.
Oj.
Men han vill ju självklart då ha så långa uthyrningar som möjligt.
Ja.
Men jag säger bara att det finns så mycket mer sätt att nyttja sitt kapital på ett smart sätt.
Det är faktiskt intressant. Man kan nog göra mer vad man tror, tänker jag. Det finns mer sätt att få inkomst på än lön.
Precis. Och jag tror nyckeln där är att man sysslar med någonting som man själv tycker om. För att, som sagt, jag brinner ju för aktiemarknaden. Därför tycker jag det är roligt. Och därför blir det väldigt enkelt för mig att hålla på med aktier.
Och han tycker om bilar.
Precis, han gillar att mecka. Så att det är liksom, det är ju mångt och mycket varför han sysslar med det.
Ja.
Så att han äger även lite motorcyklar som han hyr ut. Alltså, det är verkligen skitcoolt. Så att, och jag hade känt dem ett tag innan jag fick reda på det här.
Ja.
Så han bara tog massa samt tar och så frågar honom vad det är liksom. Och han bara, nej, jag hyrde ut min bil. Och jag bara, ah. Det är inte varje dag man hör dig.
Nej, nej, det var intressant.
Så att, men sen finns det ju egentligen alla möjliga roliga saker att investera i. Jag vet att många satsar ju pengar på klockor. Klockor är ju väldigt
Det har jag sett. Det har jag hört. Jag har hört att, vet du vad Patek Philippe är?
Jajamän.
Det är ju ett väldigt känt klockmärke som är väldigt, väldigt, väldigt dyrt och lyxigt. Men det är ju typ de har ju som flera års körtid.
Ja. Kan du deras motto?
Nej.
Ja, okej, jag kan ta det. Jag kan komma lite nära så blir det lite så sensuellt. You merely own a Patek Philippe, you only look after for the next generation. Ja. Nej, men så det är deras motto. Vilket jag, alltså det säger ju egentligen allt, tycker jag.
Ja. Ja, det var väldigt intensiv.
Ja, fest. Precis.
Ja. Men det som är intressant i alla fall, det är så lång kötid på de här då, så de som räknade ner sin handpenning för 5 år sedan liksom.
Mm.
När de väl får sin klocka nu så har den gått upp avsevärt i värde liksom.
Precis. Och det är ju precis samma sak med Rolex också.
Ja.
För att du får inte de här Rolex-klockorna som du får köpa är de här jättedyra one-off-klockorna som kostar hur mycket som helst. Men de klockorna som faktiskt folk vill ha, de här lite mer standard Rolexarna, det är ju jättelång kötid på dem. Och då måste du också ha köpt de här jättedyra klockorna innan så att få köpa dem. Nu säger jag billigare inom citattecken här, men vi pratar ju fortfarande liksom 100 000 liksom, ungefär där någonstans. Ja, precis. Men så när du köper den klockan för sig, du kanske får handla den från din handlare för 80 000. Mm. Direkt på andrahandsmarknaden så kostar den direkt över 100. Så du har ju tjänat pengar direkt bara att få köpa den.
Det är intressant.
Men det är att komma dit som är svårt.
En grej som jag tänkte på när jag nämnde fonder förut. Mm. En sak som är väldigt bra är ju index.
Ja.
Indexfonder. Ja.
Passiva fonder.
Passiva fonder. Mm. Liksom.
Men då kan vi ju börja med att förklara det. Vad är skillnaden mellan passiv och en förvaltad fond?
En passivt förvaltad fond, då är det alltså att det är automatiskt på sätt och vis. Så det är att det finns ingen fondförvaltare.
Automatiserat kan man ju säga.
Ja, det finns ingen fondförvaltare som är där och behöver ha lön för att hitta bolag. Utan det är att man väljer ett index. Säg OMXS30, S&P 500. Man väljer ett index och sen så kommer den köpa alla de här bolagen som konstituerar det indexet, helt enkelt.
Precis.
Och då får du ta del av varje bolags aktieutveckling gemensamt i det här indexet. Då. Och då, så man sänker risken väldigt mycket. Mm. Och på sikt så visar det sig att man får en avkastning på typ 7-8%.
Mm.
Och passiva indexfonder, de är ofta bättre än aktivt förvaltade fonder. För i och med att de tar en lägre avgift då på grund av att de inte har något förvaltningskrav. Liksom. Så i och med ränta på ränta-effekten så blir den här avgiftseffekten så pass stor på längre sikt att ofta är det bättre att köpa passivt förvaltade fonder.
Ja, precis. Och det är ju det som du är inne på mångt mycket där. Det är ju när du handlar fonder, det du ska kolla på främst är ju förvaltaravgiften.
Mm.
För den är strukturerad olika i olika fonder.
Mm.
Det kan vara ren omsättningsbaserad förvaltningsavgift så att du betalar 1% av allt ditt investerat kapital per år i avgift då.
Mm.
Och det kan vara det plus vinstdriven avgift så att om fonden går med vinst då tjänar fondförvaltaren mer.
Ja.
Och så att läs gärna igenom det. Om ni har äger lite fonder, försök förstå er på vad
hur strukturen ser ut.
Precis. Och Avanza brukar ju oftast inkludera något sånt exempel. Ja. Om man klickar bra runt lite, de brukar ha en sånt fondfaktablad. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det heter, någonting i den stället.
Ja, just det. Så det är jättebra.
Det är värt att slänga ett litet öga på det. Mm. Så man förstår lite vad det är man äger och när ens pengar försvinner. För då inser man också ofta det kanske är bättre att kolla på andra saker. Också. Ja,
definitivt. Alltså, det är ju bra att se. Nu pratar vi om indexfonder, men när det är en vanlig fond så ska du kolla vilka som förvaltar fonden. Det kan ju påverka mycket.
Mm.
Det finns sådana här BNS-förvaltare, kan det vara. Och de bara tar det lugnt och så bara, men vi överviktar Volvo för det har starkt kvartal liksom. Och så ska de ta 1% avgift för det.
Mm.
Eller 1,5. När man kan ha index liksom, som kostar 0,05.
Mm.
Liksom, det är värdelöst.
Och, men sen ska vi också säga att vi har ju de här grymt duktiga förvaltarna som finns också. Vi har ju,
det finns många duktiga.
TIN.
TIN fonder tycker jag, Springkorn.
Ja, Carl och Erik där, de är riktigt duktiga. De har träffat, det ska de faktiskt ha.
Problemet, tycker jag också.
Ja, problemet är lite med TIN är att de har ju typ, de har ju blivit för stora.
Ja, så de är inne i allt nu tiden.
Ja, och det, nej, men det är ju också det. För de är ju, jag kommer inte ihåg hur stor deras fond är, men det är ju massa miljarder.
Ja.
Och det är det som är, för att du ska få tillväxt på din fond, alltså din, dig som privatperson, så måste ju de få samma tillväxt på allt deras kapital.
Mm.
Så att när de har massa miljarder som de placerar, då måste de få samma tillväxt på allting. Och det går ju inte. För du, de kommer ju i princip köpa upp ett bolag om de går in med alla sina pengar.
Liksom. Ja. Vad har du mer för investeringsformer då? Roligt.
Jag tänker att vi kommer gå igenom lite mer grejer, men jag kanske tänker att vi ska wrap it up där och call it lite short.
Jo, men det kan vi göra.
Vi hade en liten plan där om att köra en volley.
Okej, okay, ska vi köra det?
Mm. Jag kan börja, jag har en volley. Jag har faktiskt tänkt ut
det. Okej, du har en volley. Ska vi köra veckans volley?
Ja, veckans volley, det låter jättebra.
Ja, okej.
Ja, men heting. Och det här avsnittet kommer
ju komma till mig. Du ser mig en volley?
Nej, jag tänkte komma med lite information.
Okay.
Så att jag tänker att veckans volley är att prestera.
Ja.
Och ja, som sagt då, det, veckans volley, nu spelar vi in det här avsnittet lite i förväg, så det här kommer ju komma ut om kanske 2 veckor. Men veckans volley as of now, det är ett hett tips är att kolla in Expecunia, som är ett kryptominingbolag som ska på börsen alldeles strax. Deras teckningsperiod börjar nästa vecka och det blir ju då den 30 maj blir det ju. Intressant. Precis.
Ja, så de var ju med, de hade ju pre-IPO i höstas, vet jag.
Precis, precis. Och nej, men det har varit mycket snack nu med Musk och liksom, du måste vara grön krypto, alltså du måste vara minat på rätt sätt och så. Och det är det som är så fint. Det är exakt vad det här bolaget gör.
De är ett ESG crypto mining
case. Ja, men det är liksom guld och gröna skogar. Det är, ja, men det är kalasfint. Och så det är svenskt bolag som ligger i Dalarna.
Ja.
Alltså det är jättemysig, bra ledning. Ja. Värt att ta. Ja, nej, men det är trevligt. Så ta en liten kik på det.
Det är veckans volley.
Kolla om ni är sugna, men det är en analys, ett lite så kul input. Kul kuriosa.
Ja, det var bra. Bra volley. Just jag på den.
Ja, vi får tacka så mycket för oss. Det här var vårt första avsnitt. Och,
jag hoppas ni tyckte om det. Vi sa det förut, det är en ära att få ta över den här podden, axla den från Ludvig, som vi nu sitter hemma hos och spelar in.
Och avslutningsvis, så glöm inte att följa oss på sociala medier, Instagram, någonting om aktier. Och har ni några frågor, så varmt välkomnar vi dem till vår e-mail, någontingomaktier@gmail.com.
Så att, med ett A eller?
Precis, någonting om aktier.
Någonting.
Mm.
Ja, det är ju kanon.
Men vi vill tacka för oss. Och
tack så mycket.
Ni kommer höra betydligt mer från oss. Ja. Vi siktar på
kommer. Det är ingen avslutsfras än. Jag vill ha en avslutsfras. Vi vill säga hej då för den här gången. Ja,
det låter som en väldigt bra. Så kan vi ha det som hemläxa tills nästa gång. Men vi siktar ju på att komma ut med ett avsnitt i veckan. Med kanske lite tillbud för lite sommar, mindre aktivitet under juli, augusti. Så vi också får lite ledigt.
Mm. Men tack så mycket. Jag hoppas att ni tyckte om avsnittet. Och
hej då då!
Hej då!
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.